Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och...
Lena Ljungdahl.
Oh, härligt. Ja. Och det här är ju då podden där man får true crime på riktigt.
Mm, för 301 gången.
Just det, är det något förmätet över att uttala det där?
Är det inkorrekt?
Inte alls.
Nej, då tror jag att du har svaret där. Du tycker egentligen allting är förmätet. Åh, jag är hungrig. Nej, Lena, kan jag säga så? Tänk om någon tar illa upp. Ja, tänk om.
Ja, men nej, just när jag säger så här, det här är podden där du får true crime. Alltså, det signalerar ju på något sätt att det bara finns en. Det var det jag kände, att det kanske inte... Eller?
Ja, men true crime finns det ju massa poddar. Men ja, här men är det på riktigt.
Ja,
alltså, de får väl liksom synas.
Ja, precis. Mm. Prove us wrong.
Exakt. Exakt.
Ja, det är kristorsdag i alla fall, Lena Ljungdahl.
Vi är tillbaka enligt rutin. Och rutinen är att sista torsdagen i månaden, när vi känner fört, skulle man väl kunna lägga till.
Så ja, vi måste nog göra det, faktiskt. För vi har ju varit ute och slirat lite. Alltså, vi har inte riktigt hållit vad vi har lovat.
Det händer ju saker som gör att vi behöver ta små försiktiga sidsteg ifrån den rutinen vi har satt upp. Vi är väl, man skulle kunna säga att vi är definitionen av fransk grammatik. Det finns egentligen mer undantag än regler. Ja,
så är det. Fasen, vilken liknelse ändå. Över min franska? Döda kropp, den franska true crime-podden.
På riktigt.
Vullevo.
Ja, jag visste att du skulle gå den vägen.
Den enda väg jag kan.
Ja, jag men vet. Men det är en bra jävla väg. Ska man kunna en så är det Vullevo man ska gå. Men Anna Ginghede, vi körde vårt 300 avsnitt sist. Vi körde Skräckhuset, utredningen.
Ja, vilken leverans.
Ja, men folk gjorde. Uppskattade att få mer info. Om den. Och så gör vi ibland. Vi tar ett nytag.
Ja, men det blev ju ett jättehärligt avsnitt. Det där caset är ju the case. Alltså det har ju
det är snurrigt.
Allt och lite till. Ja.
Men nu, idag ska du dra ett case. Och idag åker jag bak, lucka höll jag på att säga. Men jag sätter mig i baksätet. Bekvämare på något sätt.
Än att ligga i skuffen. Nu sätter du i bakluckan, ja. Ja, men det är för all del. För all del. Ja. Nej, men alltså det är ju case torsdag. Och då, jag gillar ju case torsdagarna. Mm. För att jag gillar ju case. Och jag gillar ju case som sticker ut. Ja, men lite som Skräckhuset. De sätter sig ju lite lättare också på minnet. Mm. Och idag ska vi prata om ett case som vid tidpunkten för dess skeende blev extremt uppmärksammat.
Ja, det här är ju inga 100 år bakåt.
Nej, men det är ju inte det. Nej. Vi ska ju bara, inom citationstecken, tillbaka till slutet av 90-talet.
Mm.
Så att det kan ju vara så att många känner igen caset. Och här, och vi ska vara noga med att säga att det här är avdömt och det är avtjänat och allt det där, så att säga. Så det är inte något pågående.
Nej. Och det faller inom ramen för våra ganska stränga regler över vilka case vi tar oss an.
Mm, det tycker jag. Och det här caset har ju för bövelen varit så uppmärksammat i alla medier. Och det har gjorts dokumentärer och det har skrivits om och sådär. Så att jag tycker faktiskt att vi kan kosta på oss att göra ett intressant avsnitt om detta. Vi ska alltså ge oss i kast med Sveriges första kvinnliga, eller ja, det kanske inte är Sveriges första, men Sveriges första dömda, i vart fall kvinnliga styckmörderska.
Mm. Är det därför? Jag såg nämligen att du drack rödvin idag. Det tror jag inte att jag har sett.
Det är inte det. Du slickar ju det vitt.
Ja, det var vitt. Jag såg fel. Jag tänkte att du gjorde liksom en till dagen till ära, så att säga. Men nej,
ja, jag förstår. Mm. Nej då, icke. Nej, men ska vi dra plåstret bara?
Kör. Ja. Var börjar vi?
Ja, men vi ber oss då tillbaka till året 1998 och den 30 november. Och detta råkar vara en måndagkväll. Och detta första skede av det här ärendet, det utspelar sig vid Slussen när två kamrater är ute och promenerar längs det här härliga promenadstråket vid Söder Mälarstrand i Stockholm. Och detta är dina hoods,
Lena. Ja, men får man göra en liten miljöbeskrivning, som den Stockholm man är, och Södermalmsbo som jag har varit i större delen av mitt liv. Alltså Söder Mälarstrand, sett från Slussen, just nu är det ju bara en gigantisk byggplats. Det kom just en guldbro, och sen dess har det ju bara byggts och byggts och byggts. Men vi,
ja,
kan man säga. Varje gång man kommer åkande så måste man åka en ny väg.
Och det är också så här, om jag får ett instick i ditt instick, så är det också så här att om man kommer från landet och råkar vilja ta en buss från detta område, då gör man sig icke besvär, utan man tar då förslagsvis en taxi, därför att det är helt omöjligt att hitta rätt.
Ja, ja, det är faktiskt en klurig plats, och det är också så att Stockholm är byggt på öar, så det är väldigt mycket vatten mellan alla vägar här också.
Ja.
Men Söder Mälarstrand är i alla fall ett klassiskt promenadstråk. Om man tänker att man står vid stadshuset, det vet de flesta vad det är, Nobelfesthuset. Och så står man med huset i ryggen och tittar ut mot vattnet, så ser man Söder Mälarstrand på andra sidan vattnet. Det är där vi är. Och det är ett promenadstråk nedanför en ganska brant backe, ganska mycket företagsbyggnader. Och sen ligger det jättemånga husbåtar längs hela den kajen där folk bor.
Just det. Är det inte rent av så att om man står med ryggen mot stadshuset och blickar över mot Söder Mälarstrand, så står man på Norr Mälarstrand?
Det är korrekt.
Eller?
I alla fall, Norr Mälarstrand börjar vid stadshuset, och sen går ju den hela vägen bort mot Rolandshovspark.
Just det. Kan lite skit ändå.
Ja, visst. Kusiner för landet briljerar. Ja, men det är i alla fall där vi är just nu i 98, en måndagkväll.
Just det. Om ni då föreställer er att dessa två män som är ute nu och flanerar i novemberkvällen går där längs kajen, vid kajkanten, och ser då någonting som guppar i vattnet. Det är någonting som flyter helt enkelt. Och de tycker sig skönja konturen av en torso.
Mm.
Och detta gör naturligtvis att de slår larm, de ringer polisen. Och det här första fyndet blir då upptakten på en ganska lång polisutredning. Jag tror att den tog nästan ett år, den här utredningen. Mm. Och man skickade ut patrull till platsen och konstaterade, jo då, det här ser allt ut att vara mänskliga kvarlevor. Så att man transporterade detta paket till rättsmedicin i Solna. Och man hann
det är trist att bli fraktad till RMV som ett paket. Då vet man att någon har gått hårt åt den.
Verkligen. Mm. Verkligen. De hann nog i princip bara dit och lasta av detta första anträffade fynd i den här händelsen innan nästa upptäckt sker. Det är nämligen så att dagen efter, du nämnde ju att det ligger ett helt gäng med husbåtar här längs kajen. Och dagen efter så är det då en man som vaknar, som är just boendes på en båt. Som vaknar av att det är ett sånt jäkla liv på fiskmåsarna. Så han kliver upp ur sin, ja, vad heter det? Koja.
Frågar du båtkunskap från mig?
Vad heter sovrummet på en
båt? Snör och golv får man tydligen inte säga. Kobyss. Kabyss. Kvös.
Han kliver upp i sin kvös.
Ja.
Upp på däck. väljer jag nu att kalla det.
Ja.
Han kliver upp på däck och försöker förstå då, vad är det fiskmåsarna för sånt liv kring? Och de ser då att det har samlats fåglar som, kring någonting som guppar återigen i vattnet. Mm. Så han springer efter sin båtshake och drar in det här mot båten. Det är ytterligare då ett paket som han lyckas få upp på båten då. Och när han tittar lite närmare på det här så kan han själv konstatera att det är tarmpaket, det är inälvor. Och de förefaller vara från människa. Så här blir ju då en repris av gårdagskvällen. Man ringer, eller han ringer, polisen.
Vänta här.
Jaha.
Den här människan. Om man öppnar ett paket med diverse slafs i.
Mm.
Det är få personer som skulle säga det här förefaller komma från eller det här förefaller vara mänskliga kvarlevor.
Jo, men människan är ju trots allt beskaffad på så sätt att vi har ett massivt och ett långt tarmpaket ju.
Ja.
Det är ju få andra arter vi känner igen det från. Alla fågelarter kan ju direkt uteslutas. Mm. Det ligger ju också i en plastpåse i spat, så att jag tror inte slutsatsen var alldeles för järv, tror du det?
Kunde ha varit en älg.
Ja, i och för sig. Häromdagen så fick jag titta på rådjur. Med ryggkotor stora som, ja, vad ska vi ta? En liters mjölkpaket.
Åh, jävlar. Och
ja, men de är ju stora. De är ju viktbärande. De här djuren ska ju bära upp massor med vikt. Och man ringer mig då och tycker det här är så konstigt stället där det ligger på. Kan det här vara människa?
Absolut. Nej, men gud, inte, det är ju likadant som när du skulle bedöma att överarmsben som var 1,5 meter långt.
Jo, absolut. Dimensionerna är ju inte alls de människa uppvisar på ett tungt och stort vilt. Så är det ju. Man skiter det. Det var en parentes.
Mm.
Polis kommer dit återigen. Och man bestämmer ju nu, eller inser att nu har man hittat 2 såna här paket med kroppsdelar. Och ett försiktigt antagande här blir ju att det här är från samma individ naturligtvis.
Mm.
Så att man låter rättsläkaren titta på det här. Och prio är ju att identifiera de här mänskliga kvarlevorna till person. För först då så kan man ju liksom inrikta ett spaningsarbete och ett utredningsarbete mer korrekt.
Och det vi har är ett torso utan armar, ben och huvud och en påse med inälver.
Ja, men det är ju så att våra inre organ åldras, vår hud åldras, och det kan ju finnas kännetecken även på de här 2 första delarna som faktiskt kan bringa någon slags klarhet. Och rättsläkaren bedömde här att det var en man, och den här mannen var någonstans, det är ett ganska stort intervall i och för sig, men den här mannen uppskattades vara någonstans mellan 60 och 80 år gammal. Och man reagerade på att det då föreföll vara en äldre man som då hade styckats och slängts här i vattnet. Det är ganska ovanligt med äldre offer, och särskilt vid styckmord. Så man funderade
fråga,
nu på...
Kan man redan här se att det är en styckad? Man, redan nu har man uteslutit att det har fallit ner någon skridskoåkare och sen har djuren typ gnagt upp armar och ben och huvud.
Va? Vad sa du nu?
Ja, men du säger att det var... Ja, men du var så säker på att nu förstod man att det var en person som var styckad. Kan man på kroppen redan i det här läget, så här tidigt utredningen, säga att det är en styckning och att det inte är naturligt och att djuren, naturen, väder och vind har liksom fått det andra att falla av?
Det kan man faktiskt.
Okay.
Ja, därför att du har ju en torso med benpipor. Och det är ju så att mjukvävnaderna påverkas ju snabbt i vatten av både förruttnelse och djurangrepp och så vidare. Men skelettet blir ju ofta intakt kvarlämnat.
Mm.
Och här hade det inte förlöpt så där alldeles lång tid, så att man kan faktiskt se i snittytor hur det liksom verkar ha gått till.
Här var de säkra på att ett brott hade begåtts.
Ja, det var man. Och särskilt som då också tarmarna och de delarna hade hanterats separat. Liksom, det är ju ganska förväntat också, för det är ju de geggiga grejerna som man, när man då tänker sig att man styckar en kropp. så är det de delarna som luktar kraftigt och som är slafsiga och allt där som man måste hantera kanske på särskild, enligt särskild ordning så att säga.
Mm.
Men det kunde ju vara fråga om alla möjliga tänkbara orsaker här. En ouppklarad narkotikaaffär eller något i den undre världen så att säga. Man jobbade ju väldigt brett här innan man hade lyckats identifiera den här mannen. Och det var ju som sagt prio här. Och Efterlyst bland annat tog upp det här fallet och efterlyste då iakttagelser från vittnen och andra som kunde bidra för fallets uppklaring då. Hans Lundberg, kriminalteknikern, fick i uppdrag att du får organisera sökandet nu i det här området för att se om vi kan hitta flera kroppsdelar. Så det man gjorde var att man gick ner med en undervattensrobot som då tillhandahölls av kustbevakningen. Och med hjälp av den här roboten då, som har sonar, så kan man se ekon på sjöbotten. Alltså om det ligger föremål på botten så får man ett eko. Och sen kan då dykarna gå ner och undersöka vad det är som sonaren har reagerat på. Så dykarna söker av då det här området runt kajkanten. Och man hittar då del för del av en människokropp.
Då skulle jag vilja säga, bara sticka in med en sak. Med vetskap om hur mycket beråte som ligger längs Stockholms kajkanter.
Det kan man tänka sig.
Det är cyklar, barnvagnar, såna här trottoarpratare. Så jag tror inte att de bara gled ner och hämtade upp kroppsdelar, utan de har nog fått slitigt röv där nere.
Säkert.
Skulle jag tro.
Mm? Det har de säkert gjort. Och man kan ju på ett sätt vara tacksam för att den som har dumpat de här delarna sannolikt inte har varit liksom båtburen, för då kunde ju delarna också ligga mycket djupare och längre ut.
Mm.
Här fanns de ju ändå inom ett tämligen avgränsat område trots allt. Och det visade sig skulle bli 14 delar totalt. Och en av de sista delarna man anträffade var huvudet. Och alla delar, återigen, gick ju till samma instans, nämligen Rättsmedicinalverket och en och samma rättsläkare som då undersökte när man till slut hade hela kroppen då framför sig. Och man kunde konstatera då att den här kroppen hade varit utsatt för ett enormt kraftigt våld. Både trubbigt våld, alltså...
Förlåt, men det krävs ju inte någon vidare utbildning. Om en kropp är styckad i 400 delar, då krävs ju inte ett allt för svårt. Så att man behöver spänna bågen så hårt för att gissa att det är utsatt för kraftigt våld.
Okej, jag omformulerar. Men man kunde konstatera att antemortalt, före döden, hade den här kroppen utsatts för ett massivt våld.
Mm, okej, för både, också.
Ja, av både trubbig och... trubbig karaktär, alltså slag, sparkar, slag med föremål och så vidare, och stickande, skärande våld.
Men gud, ja.
Ja, och man kunde utläsa ganska många enskilda liksom våldsgärningar. I utlåtandet från rättsläkaren sen så kunde man bland annat läsa att ett kraftigt yttre våld hade riktats mot bröstkorgen, och det här våldet har orsakat 3 revbensfrakturer nära hjärtat eller hjärttrakten. Man kunde också läsa att kraftiga blödningar i tungbashalsen förenat med ett grovt våld mot halsen, kanske med kniv, hade skett.
Så att, när du talar om det här kraftiga våldet, vi minns ju att du sa inledningsvis att det skulle handla om en Sveriges första dömda kvinnliga styckmördare. Det är nästan så att det skevar ens huvud. Inte för att jag tillhör kategorin som tror att kvinnor bara är offer och aldrig gör något dumt, utan det finns as till kvinnor. Men en kvinna, du ska ju snart berätta liksom om hur det går till, mot en liksom äldre man. Det kan inte vara jättevanligt.
Det här är ju extremt ovanligt. Mm. Synnerligen ovanligt. Det styckmord som följer efter det här sker ju mot en annan kvinna till exempel. Så att det är ju ovanligt, absolut. Och särskilt den här graden av våldshandlingar mot den här äldre mannen.
Exakt,
som
vid liv,
också dessutom hade varit, kunde man konstatera, vid liv när många av de här skadorna hade uppkommit. Jag ska gå in lite grann på vad som händer i nästa, för det är ett genombrott i utredningen, men först tar vi en kort paus.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp, där ni får true crime på riktigt. Och idag i avsnitt 301 är det Anna Jinghede som går igenom ett... Det som har hänt hittills är att det har hittats en väldig massa kroppsdelar i vattnet på Södermalm i Stockholm. Och nu så flaggade du för ett genombrott i utredningen.
Ja, och innan pausen så pratade man ju lite grann om obduktionsfynden. Och jag, ju mer jag tänker på det här caset så slår det mig hur skickliga rättsläkarna är. Att utläsa händelser av till synes väldigt påverkade då, kroppsdelar. Vi vet ju vad som händer när ett lik eller kroppsdelar slängs i vatten. Dels så kan de vara preparerade i avsikt att sjunka. Och är det preparerat med vikter eller tyngder, ja då kanske aldrig kroppsdelarna ens flyter upp så att man får en möjlighet att hitta dem helt enkelt. Men vi har ju också ett djurliv i havet som påverkar de här delarna, mjukdelarna framförallt. Och förruttnelseprocessen som ju träder in direkt vid dödens inträde egentligen. Så att man får ändå... Ja, kudos till rättsläkarna som lyckades utläsa så mycket av de här delarna trots att kroppen var i så dåligt skick. Men polisen står och stampar här. Man vet ju fortfarande inte vem offret är, vad han eller varför han har utsatts för detta och vem man eftersöker. Men här kommer utredaren att kontaktas av en man som har gjort en jätteviktig iakttagelse. Dagen före det första fyndet, alltså när torson anträffas, så har han varit ute och cyklat här på Södermälarstrand och gör då en iakttagelse. Han ser en kvinna som beskrivs som smärt, cirka 1,65 lång. Hon bär stora glasögon och hon står på något vis hukad här vid kajkanten, vid alldeles nära Münchenbryggeriet. Berätta Lena, vad är Münchenbryggeriet för något?
Ja, det är en gigantisk röd tegelbyggnad som ligger ovanför de här båtarna. Jag gissar att den kom... Det var ju ett ölbryggeri, vi pratar kanske 1800-tal, mitten 1800-tal. Och nu för tiden, och även då, så där inne är det konferensanläggning, massa företag. Så det är inte bostäder.
Nej, okej. Okay. Han... beskriver i alla fall att det här ska ske nära Münchenbryggeriet då, att den här kvinnan står och det ser ut som att hon häller någonting i vattnet och hans första tanke är att är det någon som slänger stöldgods eller något i vattnet, tänker han. Varför man nu skulle vilja göra det, för att det verkar ju helt hopplöst då, men sen, man vill väl ändå, man har väl baxat av en anledning så att säga.
Eller? Ja.
Ja. Men det han också noterar som kommer att bli väldigt, väldigt viktigt senare, det är att hon har plastpåsar runt det hon slänger ner i vattnet. Och hon behåller plastpåsarna. Mm-hmm. Så hon liksom stoppar på sig de här påsarna innan hon lämnar platsen. Och han reagerade inte på det här egentligen så mycket då, förrän polisen gick ut i media och i tidningar och efterlyst och allt det här med att man hade gjort de här fynden vid Södermälarstrand. Då hörde han av sig. Och han får då peka ut exakt den här platsen. Och det ska visa sig att den här platsen överensstämmer väldigt väl med den där dykarna har gjort sina fynd. Så att, ja, det här var ju såklart högintressant då, det han beskriver rörande den här kvinnan. Men fortfarande så saknades ju identiteten på offret, så man jobbade väldigt mycket och inriktat kring det. Problemet var att, här, att fingeravtrycken gav ingenting, sett till att vederbörande i vart fall inte fanns med i några register. Och det är ju det man har att gå på då, om man inte har något annat jämförelsematerial. Även tänder är ju väldigt svårt. Om vi inte har en idé om vem vederbörande är. För då vet vi ju inte vems jämförelsematerial vi ska hämta in. Vi har ju inget register vi bara blindt kan söka.
Det blir många tandläkare att ringa.
Det blir ju det, om inte det finns någon i försvinnande registret som överensstämmer signalementsmässigt som har anmält saknad, men det gjorde det inte. Det man gör nu, det är att inrikta sig på huvudet och undersöka det ordentligt. För kanske kunde det här finnas karaktäristik, alltså personliga födelsemärken eller annat. Kunde man rekonstruera ansiktet på något sätt och kanske göra en fantombild och gå ut med? Men det visar sig att dels så var huden kraftigt påverkad i ansiktet. Den var liksom som krympt. Och sen så, när man tittade på håret för att försöka förstå hur hade frisyren sett ut, så såg det ut som att håret var nästan blonderat. Och om du minns så var ju det här en äldre man. Det hade man ju kunnat fastslå. Så det stack ut lite grann. Och sammantaget när man värderade de här fynden då, så drog man slutsatsen om att huvudet hade varit utsatt för värme. Sannolikt ganska hög värme för att åstadkomma de här förändringarna både i huden och i håret.
Inte att någon hade försökt elda upp honom?
Nej, alltså om du tänker i en hud som är svedd, det finns inga egentliga brandskador eller liksom så höga temperaturrelaterade skador, utan mer att det var som en värmepåverkan som hade orsakat den här
Jag ser framför mig ett ärende när jag liksom fick stå och vakta två personer som låg liksom i fäktarställning. Huden drar ihop sig och blir... Ja, usch, jag såg framför mig.
Vätskan dras ur musklerna om man intar en så kallad fäktarställning, det är helt riktigt. Och man ansåg att det inte är etiskt rimligt att, så att säga, ta en bild på denna arma farbror och gå ut och efterlysa uppgifter från allmänheten om, eller uppslag om vem det här kunde vara. Så det man gjorde var att göra en kompositbild eller en digital bild. Över ett utseende utifrån det man såg anatomiskt på huvudet och sådär, hur den här individen hade kunnat tänka se ut. Och då måste man ha med sig att det är ju inte en exakt såklart replika av ett utseende för personen i livet, men det blir ändå ofta ganska bra faktiskt.
Ja, jag tycker att när man ser de här bilderna så är det inte en klocka, men när man sen får resultatet så kan man verkligen se varför bilden blev som den blev. De anatomiska landmärkena brukar inte vara så fel. Slutfinishen inte. Det är liksom något som skevar, men det finns något som oftast är väldigt välliknande. När man får facit.
Ja, och vi pratar ju ofta om det gyllene snittet som vi ju alla har. Och det är ju en princip man kan utgå från när man rekonstruerar på det här sättet. Alltså att det finns ett visst fixt förhållande mellan olika anatomiska, som du säger, landmärken. Och de var ju intakta, även i det här fallet. Sen kan man ju inte 100% säkert veta hur utseendet har varit, så att säga. Men man går alltså ut i media nu med den här bilden och det resulterar i uppslag. Bland annat så är det en man som hör av sig och säger att han tycker faktiskt att den här bilden påminner om hans pappa. Och hans pappa heter då Gabriel Kirsch. Han är 81 år gammal och bosatt i Högdalen. Och det här var ju lite av ett genombrott, för nu hade man ju ändå ett uppslag. Och inriktningen blir ju då att försöka kartlägga vem var Gabriel Kirsch och är han anträffbar? Är han vid liv eller inte, så att säga? Alltså man måste ju nu förstå om det här kan stämma. Så man börjar kartlägga honom, man får inte tag på honom och sonen uppger också att han inte haft någon kontakt med sin pappa på ett tag. Så man börjar kartlägga Gabriel här, hans ursprung, vilka umgås han med, vad gör han på, hur tillbringar han sin tid och så vidare. Och då klarnar ju en bild om vem Gabriel var. Det visar sig att Gabriel föddes i den ungerska delen av Rumänien, men flyttade under 70-talet till Sverige med sin dåvarande hustru. Hon skulle senare dessvärre avlida och han lever då som änkeman ensam i sin lägenhet i Högdalen. Han var verksam inom, det finns lite olika uppgifter här. Jag har läst posten på något ställe och verkstadsindustrin på något annat. Kanske var han mångsysslare, vad vet jag. Men det som är samstämmigt är att han hade ett stort intresse för att odla grönsaker. Och han hade en egen kolonilott som han tillbringade väldigt mycket tid på. Men det som var lite sorgsamt här var att han kände sig väldigt ensam. Att leva själv då i den här lägenheten och utan något större socialt nätverk. Och han sökte sig därför till sina hemtrakter, så att säga, till Rumänien. För att efterlysa en kvinna som kunde möjligen kanske flytta till Sverige och hjälpa honom med hushållsbestyr och vara ett sällskap till honom. Och det resulterade i att han som 78-åring började brevväxla med en kvinna bosatt i Rumänien. Och han kom då i kontakt med Maria som då var 42 år gammal. Så hon var ju betydligt yngre än Gabriel. Och de beslutades för att försöka träffas. Så Gabriel reste till Rumänien 1996 och träffade Maria och hennes familj, alltså mamma och pappa och sådär. Och de bestämmer sig för då att Maria ska komma till Sverige. Och ja, så ska de ta det därifrån helt enkelt och se, skulle det här kunna vara något att bygga på för framtiden, så att säga. Och Maria då, varför ville hon flytta till Sverige? Ja, alltså hon är ju född och uppväxt i Rumänien, högutbildad, ingenjörsutbildad. Hon växte upp på den rumänska landsbygden under ganska fattiga livsförhållanden. Det här var ju under Ceausescos tidsera. Och liksom landet var ju styrt här med järnhand och resulterade i, alltså det var ju en diktatur som resulterade i ett förtryck och fattigdom och misär på många sätt och vis. Och det var många som naturligtvis ville försöka ta sig från Rumänien under den här tidseran. För Marias del så blev det så att hon gifte sig och påbörjade sina då ingenjörsstudier och hon bildade familj och sådär, men levde då på den rumänska landsbygden. Men drömmen om att ta sig till väst gav hon liksom aldrig upp. Hon hade en längtan till väst och att få lämna det här livet liksom bakom sig. Och det skulle visa sig att hennes äktenskap gick i kras, så att hon levde ju också ensam vid tidpunkten då för Gabriels kontakt med henne och deras brevväxling. Mm. Och hon gick med på att flytta till Sverige och flytta ihop med Gabriel i Högdalen. De gifter sig 1997, men deras äktenskap har beskrivits som fullständigt platoniskt, alltså inte liksom kärleksbetonat. De hade det trevligt och mysigt och allt det där, men det var liksom en, på något sätt som jag tolkar det, som nästan en uppgörelse i symbios. Alltså de gynnades båda två av den här överenskommelsen. Gabriel tappar här lite sin kontakt med sin son efter att han har ingått äktenskap med Maria. Så att han sluter sig väl, isolerar sig lite grann här i sin nya konstellation då. Maria å andra sidan, hon börjar plugga här svenska. Hon beskrivs som intellektuell, receptiv eller ja, lättlärd. Hon beskrivs också personlighetsmässigt som ganska skygg. Hon hade långa blonda flätor och de här stora glasögonen då. Även om det också senare skulle visa sig att hon hade faktiskt också ett hett temperament som ibland slog igenom lite grann. I det här skedet så blir ju såklart Gabriels bostad intressant att titta närmare på. Och tekniker nu tar sig in i Gabriels och Marias lägenhet i Högdalen för att göra en brottsplatsundersökning. Och det första som slår dem, det är att det är otroligt välstädat. Det är ordning och reda. Extremt rent. är det. Det finns inte ett hårstrå liksom i badkar eller i, ja men du vet, avloppsbrunnen under badkaret och sådär. Och det gör ju att de drar öronen åt sig lite grann och funderar, kan det här möjligen vara en brottsplats? Och det man får göra då i de här lägena, för det är alltid en utgångspunkt i de här fallen, det är ju att försöka se eller leta efter det som är normalt. Och i alla människors vattenlås, avloppsbrunnar, stammar, så finns det avlagringar. Det finns gamla hudceller, det finns hår, det finns slabb. Du vet.
Jo, men det gjorde.
Jo, precis. Men det gjorde inte det här. Det var kliniskt rent. Och när man gick ner med fiberoptik ner via vattenlåset och lite längre ut i avloppsröret, så var det liksom, det var som kliniskt rent, som att nästan stammarna var, eller rören var utbytta. Så rent var det. Och det är ju inte så att säga normalt i en bostad. Nej. Där två människor har levt tillsammans. Och då blev ju nästa inriktning då att försöka leta blod. För att om nu detta var en brottsplats, då blir det ju såklart angeläget att försöka hitta blodrester här. Och även om man kan med stor framgång rengöra en plats, alltså få bort flera liter av liksom en blodvolym som har tömts ut ur en kropp, så är det svårt. Hur mycket tid man än lägger på detta. Och här har ju vi väldigt bra metoder för att hitta blod. Avtorkat blod. Det finns kemiska metoder som hjälper oss att visualisera områden där man har torkat rent och torkat av. Alltså latenta, som det kallas, blodspår. Man noterade också att det fanns ju inga tecken på strid eller våld. Det fanns liksom ingenting som stack ut. Och det här är en liten fälla när man utreder grova våldsbrott. Att man någonstans förväntar sig att det måste finnas klassiska tecken på strid eller våld. Du har ju hört det här begreppet tiotusentals gånger.
Ja, så där, vi riggade ju, när jag var lärare på polisutbildningen, så riggar man ju, för där finns ju en massa övningslägenheter, och sen så får den övande patrullen lite förutsättningar och så ska de gå in. Och de blir nästan alltid lite tagna på sängen, för att de förväntas utifrån liksom att vad grannarna hört, då förväntar de sig välta saker och så vidare. Då gör man ju med flit precis tvärtom. Rent och snyggt och prydligt, och en man kommer och möter upp i dörren och är supertrevlig, och då är det nästan som att de är på väg därifrån. Det är då man som lärare puttar in dem liksom. Ja. Du får inte gå på den lätta.
Nej, bra Lena, bra sagt. För det är ju så att det kan ju finnas 10 skäl till att tecken, uppenbara tecken på strid och våld saknas. Platsen kan ju vara rigoröst städad, platsen kan vara arrangerad. Alltså det finns,
det kanske aldrig var någon strid.
Det kanske, precis, det kanske aldrig var en strid som resulterade i blodvite ens på den här platsen. Nej. Nåväl, man skaffade ett referensbadkar av samma slag som det som fanns i bostaden. För att helt enkelt se hur lätt eller svårt är det att skrubba bort mänskligt blod från ett sånt här badkar, om man nu tänker sig en större volym. Och det visade sig att det var ganska svårt, för det rann in i skarvar och det liksom satte sig på ställen som var svåra att få bort. Och det,
får jag bara, en lite, det är väldigt roligt att se kvittohögen när kriminalteknikerna ska referens. Det kan vara liksom ett badkar.
Gittan, vad tar vi det här på för kostnadsställe?
Exakt så. Jag bara såg framför mig väldigt många roliga, ungefär som det ser ut när spanare köper prylar som de behöver ha. Det blir diverse. Ja.
Det kan bli diverse. Nu hade man ju också kunskapen om Gabriels huvud hade utsatts för höga temperaturer. Och då blev det ju naturligt att man undersökte också ugnen ordentligt. Och det var egentligen den enda plats i den här miljön där det var möjligt, hade varit möjligt att utsätta liksom, huvudet för värme. Det fanns ingen bastu med bastuaggregat eller något sånt där. Och då tittade man på långpannorna och på en långpanna så såg man en stor rund ring som var lite så här mörkare, ungefär som att det var inbränt i en kontur om du tänker dig. Så man tänker sig att man har ställt ett huvud på plåten helt enkelt. Mm. Och när teknikerna gick vidare och tittade på i ugnens inre, då hittade man alltså ett hårstrå som satt på insidan i taket i ugnen. Mm. Och man funderade då på, kan det här förväntas sitta här naturligt? Skulle man kunna tänka sig att när man liksom böjer sig ner för att ta ut sin gratängform, att man på något sätt för med sig in ett av sina hårstrån som liksom blir kvar där inne när man tar ut gratängformen?
Men hur jävla djup ugn var det? Hur ofta stoppar du in ditt huvud i ugnen för att ta ut din gratäng?
Det händer väl att man avlossar hårstrån från huvudet som sätter sig på armen eller handen eller...
Ja, sen upp i ugnsaken.
En tröja eller... Mm. Ja. Och det här är ju ett ganska klassiskt sätt att förhålla sig till spår kriminaltekniskt. Alltså att alltid fundera på var sitter det aktuella spåret. För många spår kan förklaras på 50-11 sätt naturligt. Men ett spår som sitter på en viss plats och som är av ett visst slag och som sammanfaller med en viss händelse kan vara också svårt att förklara på naturlig väg. Så det här blir ofta väldigt viktigt. Man letade också efter knivar såklart i den här miljön. Och man hittade en kniv som var ganska... Alltså den, knivbladet var nästan 20 centimeter lång. Jättelång alltså. Och man, när man tittade på den okulärt så att säga, så hittade man inget blod. Så man bestämde sig för att separera handtaget från knivbladet. Och där hittade man blod som hade trängt in då i fogen under greppet på kniven. Och blodet visade sig härröra från Gabriel. Men även här måste man fundera på, kan blod ha hamnat där naturligt? Kan man tänka sig att man har skurit sig när man hanterat kniven och blod har runnit in under skaftet på kniven och så vidare?
Det är inte omöjligt.
Nej, man hittade också bruna plastkassar på balkongen och det var också intressant eftersom kroppsdelarna var förpackade i just bruna plastkassar. Och när man tittade närmare då på dem på balkongen kontra dem runt kroppsdelarna så visade det sig att de överensstämde i färg och form. Och när det gäller just plastpåsar så är det ganska tacksamt kriminaltekniskt att jobba vidare med. Därför att det finns analysmetoder som kan hjälpa oss att förstå, kommer den här påsen från samma rulle som den anträffade i lägenheten och sådär.
Innan du fortsätter nu Anna med förhör och sånt så ska vi gå på en sista paus. Välkomna tillbaka igen. Anna, det har hittats blod, hårstrå och bruna plastpåsar i den här lägenheten. Vad gör de nu?
Och en extremt ren lägenhet har också hittats.
Avsaknaden av spår har hittats i lägenheten.
Negativa fynd, också mycket intressant. Jo, man börjar förhöra människor här. Människor som har befunnit sig i Gabriels närhet. Fanns det någon här som hade motiv eller var det någon som kunde tänka sig att det fanns någon som skulle ha intresse att, så att säga, mörda Gabriel? Nu var det ju så att Gabriel hade inte så många bekanta och det visade sig att han hade liksom inga kända fiender heller. Det fanns en person som man inte ännu hade pratat med och det var Maria Kirsch, Gabriel Kirsch hustru. Maria hade nämligen gått upp i rök. Hon fanns inte att få tag i någonstans. Ingen hade sett henne på en tid. Och man började fundera på, var hon också bragd om livet? Var hon ett offer i liksom samma händelse här? Och när man pratade med anhöriga då, vänner till Gabriel, så kom det fram att det var ganska många som hade varit oroliga och inte fått tag på Gabriel. sedan ganska många veckor tillbaka. Maria hade märkligt nog inte velat fördjupa sig i Gabriels liksom försvinnande. Hon liksom försökte undvika frågor kring var han befann sig och sådär. Och det här gjorde att en anhörig fick nog till slut och anmälde honom som saknad till polisen. Och samma dag som detta sker så lämnar Maria landet, ska det visa sig.
Jaså, det var ju lämpligt att hon försvann då.
Ja, eller hur?
Mm.
Men hon lämnade inte obemärkt. För det var en granne som såg när hon lämnade. Och den här grannen och Maria hade haft ganska nära kontakt. Maria brukade alltid vända sig om och vinka till sin man, nämner grannen senare i förhör, när hon lämnar bostaden. Men det hade hon inte gjort den här gången, hade grannen noterat.
Mm.
Som då hade rätt god kunskap om paret Kish. Mm. Hon beskriver också att Maria när hon lämnade hade otroligt mycket packning som hon stuvade in i en taxi. Och när man senare konstaterar vilket flyg Maria Kish skulle komma att ta så hade hon alltså packat 70 kilos övervikt som hon också fick betala för vid incheckningen. Allt det här sammantaget, att man nu vet att Maria har lämnat landet med väldigt mycket packning, att hon beter sig avvikande när hon lämnar bostaden och så vidare, gör ju att hon blir högintressant för utredningen. Hon är ju också den som har stått Gabriel närmast. Och detta resulterar i att hon blir häktad i sin utevaro och också sedermera efterlyst internationellt. Och det här är ju lite trixigt, Lena, med internationella efterlysningar och så vidare.
Jag skulle säga så här att vi kommer ju framöver ha ett eget avsnitt om detta, men enkelt kan man säga, det finns massa såna här utlämningsregler, utlämningsavtal. Lätt sett kan man säga, eftersom Sverige är med i EU så har vi avtal med alla länder i EU. Rumänien är med i EU, men jag är ganska säker på att Rumänien inte var med i EU vid den här tidpunkten. Jag tror att de kom in i mitten 2000, inte vet jag. 5, 6, 7 någonstans. Så det finns massa regler om huruvida man bara kan släppa iväg folk. Jag vet själv, eftersom jag har jobbat med ganska mycket internationellt liksom, narkotikaärenden. Det är inte bara att säga, ni har en person i ert land som vi vill förhöra. Men vi kommer återkomma till det här i ett eget avsnitt när vi pratar om liksom, gränsöverskridande, både brottslighet men också hur länder samarbetar. Motarbetar varandra faktiskt ibland också. Mm, det är inte att bara.
Nej. Det visar sig att Maria ska ha bokat en returbiljett till Sverige den 15 januari 1999 då. Och då står ju polisen redo naturligtvis ute på Arlanda. Men hon dyker inte upp då. Däremot så ringer hon några dagar senare till Gabriels son och säger att hon nu står i Högdalen vid lägenheten och försöker komma in. Men hon har ingen nyckel och kommer in, som kan komma in i lägenheten. Det här resulterar i att sonen ringer polisen som åker till lägenheten och griper Maria. Och i förhör då sen så säger hon att hon har återvänt nu till Sverige för att reda upp ett missförstånd. Hon har varit i Ungern, säger hon, för att leta efter sin försvunna man som hon tror har rest till Ungern för att köpa en lägenhet. För det skulle han ha antytt då. Han skulle ha velat flytta till Ungern för att leva lite bättre på sin pension, hävdar Maria. Och hon säger också att hon sen inte hörde av honom och blev orolig. Det som sticker ut lite grann här är ju att hon inte har beskrivit eller berättat det här för någon annan i deras bekantskapskrets.
Jag tycker en annan sak sticker ut. Den spanare som jag är.
Ja.
Att man bara griper henne på en gång hon kommer. Jag hade tyckt det varit otroligt intressant
att
se att låta henne vispa runt lite för att se vad hon gör. Alltså från en sekund med att man griper människor, från den sekunden så vet ju de också att de är under lupp. Man kan absolut ta in, hålla förhör, släppa ut dem och se vad de gör efteråt. Men det är liksom en It's the point of no return lite grann. Så att jag tycker att ibland kan man se utredningar att de kan vila lite på hanen och kika lite och se faktiskt vad de gör. För hon väljer att komma tillbaka till den tänkta crime scene. Det hade varit intressant att se vad hon gör. Men nu valde man att gripa henne. Ja.
Man valde att gripa henne och det är ju då, hon står ju där med lägenhetsnyckeln men den passar ju inte i lägenheten. Nej. Eftersom polisen har bytt cylinder och allt det där. Och när hon konfronteras med den här uppgiften eller ja, faktumet att hon inte har liksom berättat det här för någon annan så säger hon att nej, det beror på att det var en hemlighet att Gabriel hade tänkt flytta från landet. Hon hade ju dessutom inte heller kontaktat polis i Ungern. Om det nu var så att hon var där för att leta efter honom och inte lyckades, så var det ju, hade det ju kanske varit förväntat att hon hade tagit hjälp av ungersk polis då. Men det skulle snarare visa sig att hon har alltså, när hon har varit i Ungern, men hon har där besökt sin före detta man och dotter som numera är bosatt i Budapest, Ungern. Och det var också en omständighet som senare sonen med flera skulle kommentera som att Gabriel eller pappa skulle aldrig ha velat flytta till Budapest där Marias exman och familj bodde. Han hade inte valt att göra det, så att säga. Mm. Nåväl, man förhör exmaken som Maria då har vistats med och träffat. Och han bekräftar det. Jo, Maria har varit hos mig och hon har också lämnat kvar en massa föremål här. Som sen kunde knytas till den här övervikten hon lastade in i taxin när hon drog. Bland annat en rakapparat, en elektrisk rakapparat som senare visade sig tillhöra Gabriel. Och det var kläder och det var husgeråd. Och det var smycken och dukar och annat som dessutom hade tillhört Gabriels avlidna hustru. Före detta hustru alltså. Så teorin här nu var att Gabriel hade bragts om livet i sin bostad och därefter styckats. Och man kan fundera på om det var en defensiv och eller en offensiv styckning. Man kan tänka sig en defensiv i meningen att det var lättare för Maria att transportera kroppsdelarna. Men han var ju också så illa åtgången med det våld han hade utsatts för, vilket ju också faktiskt talar för en offensiv styckning. Alltså där man oftare ser sadistiska inslag.
Vi har ju gjort ett avsnitt om styckning där du mer noggrant beskriver alla olika former av styckning. Kan ni lyssna på?
Mm? Det kan ni lyssna på. Man analyserade hårstrået. Det visade sig vara väldigt svårt vid den här tiden. Det här är ju ett antal år sedan. Och då var inte DNA-analyserna så fina som de som vi faktiskt har idag. NFC eller dåvarande SKL lyckades inte analysera detta enda hårstrå. Det gjorde däremot Uppsala universitet, eller ja, ett labb knutet till Uppsala universitet, som lyckades visa att det här var ett hårstrå från Gabriel. Och när man tittade på snittytorna på kroppsdelarna lite mer ingående så kunde man se att det var det såg ut som att det var ett roterande en såg som hade använts. Och då visade det sig att Gabriel hade haft en hobbysåg från Clas Ohlson som han hade fått i present av sin son. Och den här hobbysågen var tänkt att användas för att dela köttstycken med. Och då beställde kriminalteknikerna, sonen visade vad det var för typ av såg. Man hittade inte den här i bostaden. Så man beställde en sån här såg med sådana sågblad och gjorde en rekonstruktion återigen. Och visade sig att snittytorna från bland annat ryggkotpelaren överensstämde med snittytor som man fick fram vid rekonstruktionen. Och det visade sig att Marias svenska studier, de ägde rum på, tada, Münchenbryggeriet. Och det var ju också ett litet märkligt sammanträffande sätt till vad kroppsdelarna senare hittades. Men motivet är alltid intressant i de här fallen. Och ett motiv som ganska snart utkristalliserades i, det var ett ekonomiskt. För det visade sig att Maria hade gjort överföringar till sin dotter bland annat. Och det framkom också, jag vet inte om det var egentligen vid förhöret där med sonen eller på annat sätt, det ska jag låta vara osagt, men att Gabriel var inte riktigt förtjust i att avsätta sin arma pension, inte bara till Maria utan faktiskt också till Marias då dotter och kanske möjligen andra familjemedlemmar i hemlandet. För så mycket pengar hade helt enkelt inte Gabriel. Det fanns inte det utrymmet att skänka så mycket. Så man funderade på, kan det ha varit så att Gabriel hade hittat då överföringskvitton till exempel, att transaktioner hade gjorts. Man hittade nämligen en ganska stor transaktion vid tidpunkten för hans försvinnande på 3500 kronor. Och Gabriel hade alltså en pension vid tidpunkten på drygt 7000 kronor. Så det var ganska mycket pengar sett till den inkomst som fanns. Nåväl, allt detta sammantaget resulterar i att man väcker åtal i augusti 1999. Men det var de facto en indiciekedja man hade här. Man hade ju inte lyckats knyta henne till ett mordvapen, till liksom själva gärningen. Även om det fanns då ett vittne som tyckte sig ha sett en kvinna som överensstämde signalementsmässigt med Maria hivandes i någonting vid kajen på Södermälarstrand. Det fanns många graverande omständigheter. Åklagaren tyckte sig ha ändå gått på fötter, men tingsrätten väljer alltså att ogilla hela åtalet och Maria Kirsch försätts i första instans på fri fot. Och det här är ju problematiskt naturligtvis. Om man funderar på, kunde det vara så att domstolen var liksom påverkad av det faktum att här var det fråga om en till synes ganska timid, intellektuellt beskaffad och vältalig kvinna? Skulle en kvinna kunna begå så fasansfulla handlingar? Kanske fanns det en sån påverkan, vad vet jag? Och styckningsskickligheten, som jag inte vet om jag nämnde tidigare, men rättsläkaren observerade att det framstod som att delarna på kroppen var ganska avancerat eller professionellt styckade, om man säger så. Men då var det ju så när man gick tillbaka och tittade på Marias uppväxt att hon var ju då uppväxt i en miljö där man alltså köpte ofta levande djur som man styckade själv hemma. Och det var inte ett nödvändigtvis ett mansgöra, utan detta ägnade sig även kvinnor åt. Så hon kan mycket väl ha liksom erhållit den här kunskapen. Nåväl, chefsåklagaren var motiverad att överklaga och gå vidare till nästa instans och gick in i varenda detalj nu. Och i januari 2000 så prövar man målet igen i Svea hovrätt, som omvänt tingsrätten var övertygad, så att säga. Och några veckor senare så meddelades då domen redan efter 10 minuters överläggning. Maria Kirsch ansågs vara skyldig till mordet av Gabriel Kirsch och dömdes i livstidsfängelse och utvisning efter avtjänad dom. Och hon var faktiskt den fjärde kvinnan i Sverige som dömdes till livstidsfängelse. Och då, som sagt, den första kända kvinnliga styckmörderskan i Sverige. Maria Kirsch avtjänade 11 års fängelse och släpptes därefter fri.
Hon har alltså fått det bestämt.
Ja, precis. Mm. Mm. Ja, Lena.
Ja, vilket case.
Mm, det är ju ett speciellt case detta.
Ja, verkligen. Man skulle ju så att säga vilja kunna spola till. Man vill ju se den utlösande faktorn och också tänker jag så här, undra hur mycket våld han har blivit utsatt för innan den här gången.
Mm. Ja. Ja, men faktiskt. Och våldet han utsätts för en stund så att säga innan det dödliga våldet drabbar honom och han avlider. Så det, för mig framstår det som man läst då delar av obduktionsprotokoll och annat som att det är närmast en alltså sadistisk persona. Exakt. Maria Kirsch faktiskt. Ja,
ja.
Ja, det tack, är ett intressant Anna.
Jättebra ärende, draget.
Tack Lena, tack.
Aha.
Men du, nu är det ju så, jag har ju nu mässat i nästan en timme. Och mm. det har ju gjort att jag önskade en rövhatt idag istället för en lista.
Ja, du orkade inte mer.
Nej.
Nej.
Jag tyar inte.
Nej,
mer.
Jag har en rövhatt, den är ganska kort, men först skulle jag vilja säga några saker av samhällsinformationsmässig karaktär som det heter.
Oj, som det heter. Ja.
Men dels så har jag blivit, folk har med förskräckelse gjort mig uppmärksam på att det är bokren nu och att ja. Vår bok Någon måste dö, våran debutbok som också vann pris för årets debut, jag vill bara säga det om ni har missat det.
Du menar vårt första kärleksbarn?
Exakt, exakt mm. Som togs emot så bra att det till och med vann årets debut. Och sen har folk skrivit till mig och oss på Instagram mm. att hur kan eran bok vara på bokrean? Och då vill jag bara säga att så kan man tycka, men vi efter att ha pratat lite med förlaget och efter att ha kikat lite vilka andra böcker som finns på bokrean. Mm. Till exempel Keplers senaste bok, den kom ju ut en bra tid efter vår bok, någon gång i oktober. Mm. Mm. Också på rean, det är tydligen ganska fint har vi fått lära oss
att ja. Bli... och det gör ju att fler kan få möjlighet
exakt.
Att läsa den.
Så ni som inte har läst den än, passa på att fynda för fan på bokrean. Sen kommer den i pocket här i sommar. Men vi är i alla fall glada alla som läser boken och som skickar massa fina saker till oss. Som att det har fått igång deras läsning egentligen och det kryddar semester. Vi får jättemånga gulliga meddelanden. Det
ja,
var det
tack
ena.
För det.
Mm. Mm. Och det andra var att vi, nu är det ju ute, vi ska ju ut på vägarna, har vi sagt flera gånger. Och nu ligger det information på vårt Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Där finns det städer och datum och hur man köper biljetter. Vi ska alltså tillsammans med S-Group, och det är ju de som har till exempel hotellen Pigalle, Ystad, Steam i Västerås. Mm. Mm. Det är ju hotellernas hotell.
Ellery
och så vidare, MJs och så. Vi ska tillsammans med dem göra en liten krimquiz-turné där vi kommer köra ett krysch fast i true crime-tema. Ja, du hörde mig.
Ja, det kommer bli ljuvligt.
Ja. Så ni som vill träffa oss i olika städer med en spelplan i knät, med chansen att vinna fina priser, ni går in på vårt Instagram och hittar information där. Så vore det kul om ni kom.
Verkligen, verkligen.
Det var det jag vill säga.
Ja, bra sagt Lena. Och jag vill bara tillägga att om ni vill komma i kontakt med oss, hänga med oss, se vad vi gör på dagarna kanske, då passar det bra att gå in på Instagram. Ljungdahl och Ginghede, eller mejla oss på hej@ljungdahlochginghede.se. Men nu Lena, let the devil loose.
Lenas rövhatt.
Här kommer rövhatten, den är kort men jag ser också på klockan att det gör ingenting. Men jag var i helgen i Göteborg, och nej, det är inte Göteborg som är veckans rövhatt. Även om det är 100% regn alla gånger man är där.
Ja,
så även den här gången.
Ja.
Jag var så Anne Brun. Det var också en av mina livs bästa upplevelser på Göteborgsoperan. Men idag är det ett dött ting som är rövhatten. Det brukar oftast vara levande ting eller trafiksituationer.
Ja.
Norstan får bli veckans rövhatt. Det måste ju för fan vara stället som alla glömde bort. Har du varit där någon gång?
Gud, ja. Jag har varit där jättemycket. Alltså förr så var det så här när man kom till Göteborg. Vi måste till Nordstan. Pax för
varför
Nordstan.
Det?
Jo, men för att det var ju smidigt. Man hade ju alla affärer, låg ju där, fanns ju där. De som man då ville gå till, förutom NK.
Ja, det
man
måste vara liten, det då.
Ja, man tog en liten sväng om till NK också.
Nej, men alltså, vi strosade runt i Göteborg. Käkade gott, liksom. Hängde runt.
Mm.
Men så gick man ner, för att vi skulle då gena lite snabbt ifrån Pigalle där vi bodde. Och så skulle vi gena ut till Göteborgsoperan. Och då är det ganska snabbt att gå igenom Nordstan. Men samtidigt som svängdörrarna klappar igen bakom en, så är det som att man går in i Mordor.
Ja, ja men alltså, jo, jag fattar vad du menar. Det är lite kuslig stämning nästan.
Nej, men alltså, man kan inte bygga ett köpcentrum. För det första så är det som en hangar. Det är för högt i tak.
Ja, det är,
det är utegolv inomhus. Vilket gör att våra hjärnor fattar inte att vi är inne. Vilket gör att folk spottar, fräser och kastar saker.
Just det.
Det är, finns inte ett lull där inne. Utan det är som att gå
det är väldigt sparsmakat i rättsmedicinsk
korridorer.
Ja, ja.
Det total avsaknad av allting som finns i alla andra köpcentrum, så som någonting att vila ögat på, någonting att sitta på och så vidare.
Ja, sen, men det är också, ja, det är mycket luskert också.
Exakt.
Där.
Klientelet, Anna.
Ja, ja.
Det var som att jag och min man båda började med ett finger efter vapnet på höften. Det är så här, vad fan har vi hamnat någonstans?
Det är ju, ja, det är mycket narkotika också. Det har jag själv
det
sett.
Är sånt knöggel där inne. Dessutom så i mitten av ytan så står det random människor och skriker. Jag ska säga så här, jag stannade och tittade på det här spektaklet i 30 sekunder. Och inom de här 30 sekunderna såg jag en person som gick och höll i någon form av helig skrift. Jag vet inte ens vilken det var. Och skrek. Alltså jag tänkte så här, om jag någon gång ska lämna ateismens tecken så är det inte till dig. För du är jätteläskig. Den där religionen, pass på kungen alltså. Samtidigt så sitter en människa med en jättestor skylt där det står att Säpo snor och lemlästar barn och gör dem till köttfärs och sprider ut den på gator och torg. Just det. Alltså, vilket jävla mayhem! Jämna skiten med marken i mitt förslag. Ja. Och så bygger ni upp små, pittoreska, mysiga ställen. Uh-huh. Det där kan ju inte göra någon lycklig. Och att jobba, jag hör att du är själv åsiktsstark på det här. Men, men att jobba i någon av de här butikerna.
Mm.
Skulle något av mina barn få för sig att de skulle sommarjobba, då skulle jag hellre ge dem min månadslön mot att de lovar stanna hemma. än att sätta sig i den där jävla skit. Nej, Nordstan blir veckans rövhatt.
Nej, men vi kanske kan skicka någon form av öppet brev till kommunalråden där i Göteborg att det går faktiskt att bygga bort kriminalitet. Det går faktiskt att förebygga brott genom att skapa miljöer som inte främjar brott. Vet och som inte skapar liksom samlingsplatser för människor som men kanske jag tror... borde hitta andra, en annan tillvaro. Jag vet inte. Ja.
Ja, jag tror faktiskt att det har varit värre. Jag tror att Nordstan har varit ännu värre. Men vi kan väl bara säga att ni inte är framme än. Om ni tror så här, där fick vi till det. Ni är inte framme än. Så när vi skulle gå tillbaka och hade dubbelt så bråttom som vi hade på ditvägen, då gick vi runt hela det här jättekomplexet för att slippa gå igenom.
Det är ju deppigt. Alltså det är ju jättetråkigt, för det här är ju också, jag minns ju det här sen liksom många, många år tillbaka när det som sagt var lite av en höjdpunkt när man åkte till Göteborg. I alla fall för mig och mina jämlikar, så att säga.
Vi gillar Nordstan. Kedjor butiker.
Jo, men alltså när det byggdes och konstruerades så var det ju ändå ett attraktivt köpcentrum. Och idag är det inte det, och det gör ju att i takt med att annat blir kanske mer attraktivt så överger ju många Nordstan till förmån för annat. Och då samlas det, kanske inte, det kanske har med polistäthet att göra, vad vet jag, rondering, andra liksom faktorer. Men helt klart är, jag delar din uppfattning, jag har också reagerat på det, att det känns inte riktigt som en trygg miljö faktiskt.
Det är inte byggt som ett köpcentrum. Det är byggt så att man ska kunna parkera ett flygplan i mitten. Det är en hangar. De har bara råkat slänga in Lindex i en hangar. Och Göteborgs alla kriminella på samma ställe.
Nej, men kära kommunalråd i Göteborg, ta upp det här nu på ert nästa möte. Vad gör vi med Nordstan?
Tack. Så. Vad bra, Anna.
Tack.
Ja, bra. Jag tror att vi får stänga biblioteket nu. Det är rekordlångt, men det är för att också att det var rekordintressant case. Det är ingen som kommer tycka att det där var för mycket detaljer.
Ja, det ska ju också sägas att jag fick ett breakdown i mitten. Så att ungefär 4 minuter kommer klippas bort, oavkortat.
Och kommer att återkomma i ett bloopersavsnitt nära er. En liten reflektion också efter att ha läst lite av ditt manus. Vad är det som gör att du varje gång där det är en kvinna skriver kvinna, men varje gång där det är en man skriver mansperson?
Jag vet inte.
Du kan inte skriva ordet man. Det går två män, utan det börjar med att det går två manspersoner.
Det är för att en sån odefinierbar, så att säga, art, kanske.
Så två män, det är för luddigt.
Två manspersoner.
Men du säger inte manspersoner, men du skriver manspersoner. Jag har bara gjort en notis med... Du säger att det går två män, men det står två manspersoner. Notis. Nota bene. Jag iakttar dig, ditt lilla orpon.
Ja, bra snack, Lena. Jag tar med det. Ta hand om er.
Ja, ta hand om er. Bye!